Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When everyone is on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Hej och välkomna tillbaka till Poddplats H, avsnitt 34 i den här podden om hockey och IF Björklöven, primärt kanske vi ska säga. Hur är läget med dig, Josef?
Det är ju faktiskt bra, måste jag säga. På gränsen till mycket bra.
Härligt.
Både vad det gäller Björklöven, det vankas en helg med vildsvinsjakt för hela slanten, det börjar dra ihop sig till fullmåne. Och få också en kompis ifrån norröver ifrån som ska hit och pröva sig på det här. Ja, det känns väldigt bra. Är det bra själv med du då?
Jo, men det måste jag väl få säga. Jag tycker hockeymässigt så är det ju fantastiskt nu. Och i övrigt så är det väl full fart på många plan och så där. Jag har försökt vara lite ledig i veckan. Det är ju höstlov för barnen, så att jag har försökt vara lite ledig och greja på det hemma. Vi ska bygga en helt ny tvättstuga i huset, så att det är fullt ös med det bland annat. Och nej, men så det är fint. Ska inte klaga. Och sen tuffar det på med innebandyträningar och andra roliga aktiviteter, så att det är full fart. I dagens avsnitt så ska vi i alla fall prata om de spelade matcherna vi har haft. Vi ska prata upp de kommande matcherna. Och så ska vi titta på skadeläget såklart. Vi ska prata lite publik- och läktarkultur. Just kanske det som har hänt kring Stockholmsderbyt. Vi har haft ett knallskott i Kristianstad som kanske inte heller är så fiffigt. Och följa upp lite grann där vad förbundet har gjort. Prata lite damlag och sen som alltid övrig idrott i slutet. Och så. Men jag tänker att vi dunkar igång det här på en gång och kör bara.
Perfekt. Ja, vi har spelat 3 matcher. Vi började i fredags med Mora borta. Jag får dit. Jag är lite svag för att fara till Mora. Det är en lämplig bortamatch för min del. Jag hade tid på mig, så jag får också till Mora kaffestuga. Det är ju ett sympatiskt namn så fruktansvärt som den kaffedrickare är. Lite från vänster. Det var ju ett par fransmän. Ett franskt par som var semestrar i Sverige. Jag försöker prata om bröderna Rosenthal. De visste inte vilka de var. Men det var trevligt i alla fall. Jag noterar, ska jag säga. Alltså på vägen dit, ska jag ha sagt. Innan jag säger någonting mer. Så stannar jag till i Filipstad. 26an på väg upp. Och då får jag en fråga. Det är folk inne på macken. Är du på väg till Mora? Ja, då var det domarna. 3 stycken av dem. Bland annat huvuddomaren Niklasson. Som jag för övrigt tyckte var bra. Och så var det någon linjedomare också. Så man hann ju säga att de skulle skärpa till. Så ta lite mer straff i diving. Vad han pratade lite om Rahim och så. Och jag ska också säga att inför tredje perioden. i den matchen så åker den här linjeman lite snett förbi borta stå och nicka lite diskret. Skön snubbe i alla fall. Och men sett i själva matchen, vad tyckte du Niklas? Du som såg den ja, på tv.
Nej, men jag tycker att det var... Jag ska ärligt säga, jag var lite tveksam inför den. Sådär, jag tänkte att ja, men... Mora är ju ett lag som... Ja, vi har vunnit mot dem, vi har förlorat mot dem. Och liksom man vet aldrig riktigt vad de har. Och de har ju en ganska väl utpekad första lina också. Och de brukar alltid kunna sätta upp ett bra powerplay. Så. Men jag tycker ju att vi gör ju en bra bortamatch rakt igenom. Och tyckte att det var... Det vart en trevlig tillställning på något sätt för egen del. Så. Det, tyckte att vi gjorde en gedigen insats. En bra laginsats.
Ja, det tycker jag också. Ja, det var en bra, för att inte säga riktigt bra bortamatch. Vi var noga med att lägga puck djupt. Alltså inte bara ta röd och lägga djupt och åka byta. Utan försöka ha pucken framför oss hela tiden. Så det tycker jag var... Det var man märkte att här har man bestämt sig. Man försöker att inte minst fokusera på att vara tillräckligt med gubbar hemåt. När det misslyckades var ju vid deras mål. När de gör 1-0. Och det är ju en fast... hållningssituation kan jag tycka med Fredrik Weigel. Mm. Alltså han fastnar ju på en kille där och gör han inte det, han blir ju ramlar omkull eller han blir fasthållen, nedbruten. Jag tycker att man gott kan ta en utvisning där, men det blir ju en odd man rush då.
Mm.
Och det är ju för att han hänger inte med bakom, för han är ju, ja, han har ju ramlat i mitt zon eller blir fasthållen i mitt zon, så det gick ju inte. Men man hann ju tänka skit också. Men vi hann ju kvittera där innan paus, vilket ju var väldigt viktigt. Efter inte minst en fin manöver eller liksom en spelvändning som vi får till.
Mm.
Så har vi 1-1 i första paus. Jag ska också säga att det var ganska bra med folk. Det var ju drygt 3000. Alltså Mora rymmer ju 4,5 eller vad det är. Så på ett sätt så är det ju dåligt. Var det matchen innan hade de ju också... var väl Djurgården, de slog ju Djurgården, men det är ju, jag tyckte det är ju märkligt att vi får ju förmenta storlag eller förmenta topplag, eller vi är ju topplag i Hockeyallsvenskan, och det är över 1000 tomma platser. Jag tänkte, när ska de sälja ut sin arena då, om inte då?
Jag tror att det finns, jag tror inte, alltså hockeyn är ju inte tillräckligt stor där, tänker jag, bara spontant. Alltså det finns andra idrotter som drar mer kring Mora. Och där är ju framförallt kanske skidsporten, längdskidåkningen är väldigt stor. Och säsongsmässigt så krockar de med varann. Men sen är det klart att nu är det inte snö någonstans i landet mer än kanske i norra Sverige. Där det finns något tunt snötäcke. Så att ja, jag håller med. Det är väl lite märkligt, men jag tror att det finns andra sporter som upptar intresset. Men sen är det klart att historiskt sett så har de ju sålt ut den där arenan när de har varit uppe i SHL och sådär. Så att ja, lite konstigt är det ju, men
alltså upptagningsområdet är ju ganska stort om man ser det rent geografiskt. Men sen är det ju, rent krasst är det ju så här att Leksand är ju storebror.
Ja, jo, så är det
både på både längden och tvären, så att det är vad det är. Lite av ett stickspår, men det var hyfsat, det var över 3000 i alla fall, och de hade ju någon slags marsch som även Björklunds supportrar brukar ha. De var väl inte så många, men inte vet jag, 20-tal, och de brände lite bengaler utanför, och det var bra liksom. Sen är det ju vissa yttringar som är, jag ska inte säga märklig, men man hade, alltså man hade ett bluesband i baren på hemmastå. Det var ju länge sedan man hörde någon liveband. Vi hade väl Alexanders orkester för länge sedan som körde lite trudelutter i någon hörn där. Någon liknande manöver nu. Sen är det ju en stor trumma som de hamrar på. Jag hörde ju typ inte ett ord av vad någon i klacken sjöng under hela matchen. Det är en trumma som malar på. Sen så, ja, det kanske var Mora där.
Ja,
det är väl det. Var det. Men sen måste man säga att de körde Kisscam. Ja, det är helt i chock. Det känns som att ja, men tidigt 2000-tal ringde och ville ha sitt koncept tillbaka. Det var ju förvånande att en sån manöver.
Ja.
Jag förstår så i på andra sidan Atlanten som man väl börjar köra så här lookalike cam. Det är snarare det. Men det kanske man inte vågar. Då är det alltid någon som är kränkt.
Ja, nej. Jag fattar. Vi ska säga så här. Om vi går tillbaka till matchen och sådant. Så var det Jerry Fitzgerald som kvitterade. Det tog 56 sekunder. Så hade vi kvitterat. Och det tror jag var superviktigt också i matchen som sådant. Att vi lyckades få till en kvittering innan periodpausen där.
Jag tycker också, jag ska inte avbryta, men jag tycker att Kronholm ska nämnas ja. Också. Han drar ju sin forward. Det är ju nära han tappar pucken. Men när han gjorde inte det. Utan då hänger han med upp och är ju en extra gubbe där. Så att Kronholm ska ha cred på det målet.
Ja.
Det ska han definitivt ha.
Det ska han ha. Han har ju en andra ass på den också. Så det är givet. Men det tror jag var otroligt viktigt för laget som sådant att kvittera och få gå in i periodpaus med. Jag kände att ja, men det är lika läge i alla fall. Sen vinner vi andra perioden med 1-0. Där Nick Schilke presenterar sig igen och dunkar in sitt 10:e mål för säsongen. Ja.
Styrning.
En styrning var det.
Ett bra hockeymål.
Ja. Rakt igenom ett bra hockeymål. Nörsteby sköt och Schilke lyckas styra in den framför mål. Och det är inte så mycket för målvakten att göra det heller. Och sen hade vi en till utvisning i andra perioden. Det är Nick Schilke som åker ut från interferen. Så den var ganska solklar vill jag minnas. Det var liksom ingen konstig utvisning. Så däremot så lyckas ju... Ja, vi står ju emot det rätt bra. Sen blir det även då att vi får spela... De får inte ha sitt powerplay så länge Mora. För bara en liten bit in, drygt 40 sekunder in i tredje perioden så drar de på sig en högklubba och vi spelar 4-4 en stund och sen får vi powerplay där efter det och då lyckas ju Scott Pooley dunka in 3-1.
Ja, det är ju mot sidan där vi står och det är ju på pass av vagg. Det tar väl på någon skrilla där tror jag. Alltså så att pass är väl egentligen att tänkt gå på alltså genom centralen eller bort på Schilke, men Pooley är där och han är på rätt ställe och han rakar in den där. Viktigt.
Mycket viktigt. Och det var tidigt i perioden också och det ger oss ju liksom en chans att få liksom någonting och börja spela på så att säga. Men sen så får vi 3 raka utvisningar emot oss. Och där är, jag tror att vi toppar utvisningsligan faktiskt i hela serien. Och det är någonting som vi måste börja jobba bort, tänker jag.
Ja, alltså känslan på plats var ju inte att det var felaktiga utvisningar. De kanske, man tycker väl alltid att någon fall lite billigt och det är lite, när vi får 3-5 så är det någon hakning där va?
Mm.
Och den är, ja, han faller lite billigt. Ja, men du kanske ska försöka låta bli att ha klubban där för mycket. Alltså det ska inte finnas ens en möjlighet att kunna ta den.
Nej.
Lite. Och sen är det ju också, jag tycker Mora, de ökar i farten. Alltså de går ju för det. De ligger under med 3-1. 1-3 och måste ju försöka. Vi går, Mora är bra och de chansar lite grann att få ett par powerplay med sig. Men då är ju Kung Rahimi städar väl nästan av det där själv, känt det sig som.
Ja, exakt. De tar en timeout där efter att de har haft powerplay i lite drygt 1,5 minut. Så tar de en timeout. Och det, jag vill minnas att de inte fick riktigt ordning i sitt powerplay där heller. Men de tar en timeout och så sen... Eller det är i samband med att timeouten som Postler precis åkte ut för tripping. Och det är där 5-3 läget uppstår då. Men vi städar ju av det där då. Lyckas ju lösa det. Och sen plockar de ut keepern och Wiklund kan raka in sitt 3:e mål för säsongen med drygt 2 minuter kvar att spela. Och ja, vi kan väl konstatera att Kakan är ju en vägg i målet. Nu släpper han ju en puck, men 96,97%.
Ja, han är ju fantastisk. Det går inte att säga något annat. Och han är ju första målvakt. More or less.
Ja.
Måste man väl ändå säga. Han har liksom steppat upp. Han börjar vara lugn och fin i mål. Jag minns. Jag var och tittade på någon av de första träningarna efter att han hade kommit i samband med att vi var uppe på älgjakt. Han såg ganska stabb ut. Och omdömet var väl att vad är det Kent har tagit in egentligen? Men då var det någon som påpekade till en av de som ser mycket träningar. Jo, men minns du ditt första omdöme om Kanata också? Det var ju också ungefär det sämsta man hade sett. Så att man får lugna sig några veckor tills man har på sig vänt på dygn och ätit havregrynsgröt och falukorv och fått akklimatisera sig lite.
Mm.
Och helt uppenbart är det så. Han har 1,36 i goal against average och han har 94,51 i räddningsprocent, vilket är riktigt bra papper, måste man säga.
Ja, det är det. Vi kan konstatera även den här matchen mot Mora att vi är 100% i boxplay, vilket ju såklart är styrkebesked. Och vi har 33% i powerplay. Så att det är fina siffror sett i den matchen enskilt. Det kan vi inte säga någonting om.
Nej, det måste jag säga. Jag tycker också, jag vill också nämna Wiklund. Alltså han har ju som lite grann i det tysta börjat komma igen. Han känns igen lite för något eller ett par år sedan. Han river och han sliter och han åker och han kämpar. Och liksom det här målet han gör, det är öppen bur då. Men det är ju han och Mustonen som kom i princip jämsidigt. Men det är som att han tycker att Mustonen nu. Men du åker för sakta, ja men okej, det får jag väl åka själv då. Mm. Och bara ta i de sista skären och hänga in någon. Och som en riktig parentes, på tal om lookalike. Det kan ju omöjligt bara vara jag som tänker att han är lik. Har du sett An American Tale? Mm. Resan till Amerika, den här tecknade filmen från sent 80-tal eller tidigt 90 eller när det är.
Mm.
Det är en katt där som heter Tiger eller Tiger. Han är ju ruskigt lik Wiklund i sin mustasch.
Ja.
Nu är det bra podd här, känner jag.
Ja, på tal om lookalike, som vi lika öppna den dörren, så tycker jag att Riley Woods ser ut som en av dem i Ensam Hemma också. En av intervjuerna där. Det, han som får strykjärn är mitt i plyte. Ja, det var ett sidospår och en parentes, ska vi säga. Men 4-1 borta mot Mora, det får vi vara nöjda med, tycker jag. Eller 1-4.
Ja, men det är en sån här bortamatch som man är jätteglad. Man städar av den och peppar, inga nya skador, va?
Nej, precis.
En riktigt bra bortamatch som vi lite grann har väl förväntat oss av den här säsongens Björklöven. Där man åker till en svår bortamatch och om inte städa av den så nästan. Man håller pucken som sagt framför sig, man sätter sina lägen, spelar ruskigt tajt defensivt och så åker man hem.
Borta hockey.
Exakt så. Och med det sagt så kan vi gå över till, det gick 2 dagar så var det dags för Östersund hemma. Och innan man hann, hoppas jag, dricka upp första koppen kaffe så stod det 0-2.
Ja.
Det var ju helt sanslöst. Man tänker, ja, men, alltså, kan någon informera Björklöven om att matchen har börjat?
Mm.
Kvar i omklädningsrummet kändes det som.
Ja, det stod 0-2 efter 5 minuter. Lite drygt. Sen stod det 2-2 efter 9 minuter. Jag sticker ut hakan lite grann kanske. Folk får väl tycka att man är en idiot, men jag tror att hade vi inte lyckats kvittera alls i första perioden så är jag inte säker att vi hade vunnit den här matchen med de siffror som blev, men eller ens för huvud taget. Men jag tyckte att där och då när de liksom vi ser till och höja oss, vi har ju, det är ju dessutom, vi gör ju 1-2 gör vi ju i 5-3. Eller 5-4. Så det var ju viktigt att vi lyckas trycka in en puck där. Tycker jag. Nej, det var 5-3. Och sen i 5-4 lyckas vi då kvittera sen. Drygt 30 sekunder senare. Så att det var, ja, det var ju två mål på drygt 30 sekunder, vilket var superviktigt.
Ja, det var ju Poli som dunkade in. Han tar ju avslut direkt efter tek.
Ja.
Och så kvittering. Ja, men jag håller med dig i att alltså få, det har man ju märkt ibland när vi själva tar Djurgårdsmatchen som ett exempel, när vi inte lyckas hålla ledning in i periodpaus. Nu var inte det ens det nära någon av de ledningar vi hade den matchen, men det är som ett bra exempel. Alltså, kan man hålla ledningen ett längre tag, och sen så kan man liksom spela på ledning i hockey är svårt, men i alla fall så att det kan uppstå en viss frustration om man inte lyckas få in pucken, även om du är spelförande. Mm. Så nu fick ju ingen, det var ju så tidigt i matchen, vi fattade det, men man fick aldrig chansen ens börja fundera på vad jobbigt det känns, utan det var ju bara direkt så var det. Och sen när det var kvittering, då tvivlar man ju inte en sekund på att det där skulle ordna till sig.
Nej. Verkligen. Och sen börjar ju andra perioden egentligen på bästa sätt, där vi lyckas göra mål direkt efter 54 sekunder genom Jakob Andersson, som gör sitt andra mål för säsongen. Och drömstart, den gamla klyschan får vi väl säga. Men efter det så var det liksom, vi trummar på där. Och lyckas göra både 4-2 och 5-2. Och sett till det så ska vi säga det att vi gör inga fler mål i den här matchen i powerplay, utan alla är 5-5. Och det tycker jag i sig också är en styrka. Motståndet i den här matchen, Östersund, är ju inte det bästa vi har mött den här säsongen såklart. Men jag tycker att det är en styrka ändå att vi kan skapa tillräckligt mycket för att göra mål i 5-5 spelet.
Ja, jag tycker det känns som att vi har ju blivit mer effektiv. Det har ju varit vissa matcher där det har känts så förgjortat svårt att göra mål. Alltså, vi kan ha stora spelövertag och skjuta mycket, framförallt i början på säsongen. Det känns som att vi sköt 38-40 skott per match och fick en eller två max. Och då är det ju jobbigt. Nu har vi effektiviteten, och det har ju såklart att göra med att vi har ruskespets.
Mm.
Helt uppenbart, givetvis har vi ju Schilke då som leder skytteligan. Han har gjort liksom, han har spelat 15 matcher, 13 mål, nästan ett mål per match. Det är unheard of, känns det som, i närhistorien när man tänker Björklöven. Så det är ju jätteroligt att det har gått så otroligt bra. Och jag minns att vi sa det, minns du det? När vi hade Niklas Kramer med oss så pratade vi, minns jag, när det var ju när både Fortier och Pool hade kommit men Schilke inte hade kommit. Jag minns att vi sa att men det är kanske en smygare det där. Alltså, vi har två amerikaner som vi imponerade av, men han, den här tredje som kom, han kanske är bäst utav dem allihop. Det är de bra kanske på lite olika saker, men vi noterar att vi hade lite rätt i det, att det var lite smygare när vi inte hade sett han riktigt, eller när han just hade kommit och de andra hade spelat längre. Men vilken avslutare. Och vi kan ju kanske knyta ihop Östersunds matchen så. Vi städar av det där. En helt okej hemmamatch. Och går man in på Tingsryds matchen då, som var igår när vi spelade in det här. Så när Schilke, de kommer två mot en, Pool och Schilke. Pool lägger en perfekt passning över. När han är fri, så man får ju knappt puls. Man vet att han kommer att sätta den. På något sätt. Jag vet inte om du tänkte så. Jag tänkte, det är ju orättvist att Schilke kom fri av alla människor. Han sätter han ju. Ja, och så blev det ju. Så kändes det i alla fall.
Ja. Nej, men så är det. Och han, det jag tycker är, jag tycker att han har ju, alltså om vi tittar nu är ju Schilke är ju hittills av det vi har sett i alla fall av våra importer, den som har presterat absolut bäst, men även på kortast tid. Jag tycker ändå både Poole och Fortier har ju varit här så pass länge så att de har ju haft längre tid här. Men som sagt, de besitter ju olika spetskompetenser någonstans. Poole har ett ruskigt skott, men han är även liksom, han är snabb på rören. Kanske inte superteknisk, men så. Han är en uppgraderad list kan vi säga, med skridskoåkningen. där Schilke är ju både en passare och en målskytt av rang. Och rätt bra fart på rören också. Och sen har vi då Fortier som har sin absolut största styrka i skridskåkningen. Men jag tycker att det mål som han gör mot Östersund hemma när han bryter en passning i mitt zon, trampar igenom hela zonen och liksom stänker upp den.
Det är ett fantastiskt hockeymål.
Ja, det är för ruskigt snyggt alltså. Och där visar han ju styrka på sin skridskåkning. Det är kanske inte snabbaste ligan, men en av de snabbaste ligan är han, tveklöst.
Ja, det måste han ju vara. Alltså, det tycker man märker också. Han spelar ju ganska mycket boxplay. Att han är ju lite grann av ett hot. Det är ju en fråga om timing såklart när man bryter pucken. Men alltså en mot en så är det ju i princip, ta vilken back som helst i hela hockeyallsvenskan. Man är ju inte rädd att han ska bli i kapphunden eller att han inte ska ha möjlighet i alla fall att lite grann åka från precis allihop. Så han är väldigt snabb och han är ju också ganska rivig. Det visste man kanske, men han är ju liksom, han är duktig defensivt. Jag tyckte.
Ja, det är han. Jag tycker han är lite så här. Nu är Postler i Postler och är ju i en nivå för sig. Men jag tycker att han är lite som Postler fast han är lite snabbare på rören.
Mm.
Egentligen. Och lite så här, inte feg att kliva in och vara obekväm heller. Liksom. Men sett i matchen igår så tycker jag ju, alltså Postler är ju helt ruggig. Och på något sätt, han lyckas alltid gräva fram pucken, få med sig den. En sån här spel, man fattar ju om motståndarna tappar det mot en sån spelare som Postler. För han var helt outstanding igår. Och andra perioden som han gör är ju, jag tycker, alltså vi dödar ju matchen lite grann i andra perioden. Men det är ju, jag tycker att Postler gör nog kanske en av sina bästa insatser den här säsongen. Just i andra perioden. I alla fall hans andra period igår, en av de bästa han har gjort den här säsongen.
Ja, jag håller bara med. Så är det verkligen. Och man tänker väl kanske också att precis som du säger, en sån som man skulle, ja men liksom tänka, men sluta åk! Sluta, kan du ge det? Åk och byt, vad som helst, kan du ge det någon gång?
Mm.
Alltså han är som en igel.
Mm.
Och vägra släppa. Nej men det är fan, jag är jätteglad att han är i vårt lag. Och sen så är det väl klart att vore han ännu mer, vill säga, effektiv och vara en bättre avslutare, men då spelar han ju inte alls svenskan.
Nej, så är det ju. Sen fick vi även se Fredrik Weigel visa lite känslor igår på matchen när han missade. Jag tyckte inte att den var, alltså visst att det var en riktigt bra målchans, men jag vet inte om den var så klar som, jag upplevde den inte så klar i alla fall som han tydligen gjorde. Vilket han så kort gör då han är på isen. Men det pratade vi lite grann om. Vi skrev lite grann om det. Att skjut direkt där, då sitter den där.
Ja, alltså jag tror ju att det, vad man än skulle kunna tänka över det, jag tror att det har satt sig lite i huvudet. Alltså han har ju bränt en del. Han var ju också frustrerad. Han hade ju något läge mot Mora också där han skar in. Alltså inga så här 5 plus mål chansen igår var bättre. Men man ser ju på kroppsspråket att han är frustrerad att det fortfarande är en mål nolla.
Mm.
Vi andra kan ju tycka att det är lite nästan lite roligt, det är väl fel att säga. Men han har gjort 12 assist på 15 matcher. Ja men du vet, gör jag en assist nästan per match, då är vi ju nöjda ändå.
Mm.
Men man förstår att det är frustrerande. Jag tror också att den dagen han hänger sitt första, då kan han hänga liksom två till samma match.
Mm.
Alltså det är lite proppen ur. Precis. Men jag tycker, som precis som du säger, att han inte skjuter direkt, det tror jag också är att han i alla fall omedvetet tänk till någon tiondel för länge.
Mm.
Den där, men det är ju en sidledsförflyttning. Först den där på mål bara, nästan, så går han ju in.
Ja. Ja, men jag skulle säga att han sätter den där 10 gånger av 10 på träning.
Ja.
Så, tänker
förmodligen.
Jag.
Förmodligen.
Men vi kan väl säga att andra perioden börjar. Vi tar ju ledningen i första genom Oliver Johansson. Efter pass av Daniel Rahimi i 5-5 spel, ska vi säga. Efter lite drygt 6 minuters spel och vi var ju helt överlägsna första 10 minuterna. Sen tar Tingsryd timeout och efter det så tippar det över. Vi går ner i tempo, de går upp i tempo.
Ja, men jag noterar ju också att de tar ju timeout med 0, alltså efter 9:47. Alltså det är 13 sekunder kvar till powerbreak. Ja.
Mm.
Alltså rent teoretiskt i alla fall. Men det får ju effekt. Och jag gillar ändå det. Alltså vi var ju fullständigt överlägsen. Och det lutar ju mot att vi ska göra 2-0. Ja. När som helst. Så jag gillar man det över det. Även fast man skulle kunna tänka att ja, men vänta tills det är powerbreak. Ja, men då kanske vi hinner göra ett mål till. Och 0-2 känns ju jobbigare, tänker jag.
Mm.
Men vi går ner i tempo. Vi pratar ju ofta om det. Alltså vi måste ha farten. När vi trampar i och både få till skatingen och få till första passen, få till uppspelen snabbt med bra tempo, då hänger inte de flesta lagen med.
Nej.
Tycker jag, utan vi måste ha tempo.
Så är det.
Så att vi ska väl vara glad på ett sätt att det stod bara 0-1 efter första, för de skapar ju en del i slutet där. Men vi går in i periodpaus med ledning. De kommer ut och kvitterar direkt. Med någon så här flippermål som är konstigt.
Ja, han skjuter in den från lite från sidan där, eller från backposition, och jag tror att det är Jonas som styr upp den, eller om det är någon annan som styr upp den i bröstkorgen på spelaren själv, som då stöter in den i mål. Och det är ju ett godkänt hockeymål, det är ingenting att säga någonting om. Men det var lite typiskt också. Känner man, aha, hur blir det här nu då? Men vi förväntade lite drygt 5 minuter så gjorde Possler 1-2 och kände, ja men skönt. Men sen efter det så var det riktigt proppen ur. Får lite drygt, ja det tar drygt 4 minuter. Eller 4,5 minuter så har vi gjort 4 mål.
Ja. Ja, men det var verkligen ketchupflaskan i topp, som Abris skulle ha sagt. Ja, men då är ju du bland annat det här målet som vi nämnde förut, 2-1, när Scott Pooley passar över en backhand.
Mm.
Jag vill också bara säga som en, också deras ett mål. Alltså det är ett slumpmål, men det är också lite klent defensivt, tycker jag. Vi har ju gubbar hem, men han får stå lite ensam. Vi stöter lite för hårt på puckhållare, tycker jag. Lite så. Men det är detaljer. I och med att vi också vinner matchen, det är inte mycket att gnälla på. Men det är en detalj som man kan tänka på. Men jag håller med dig. Det är ju fantastiskt när vi... Det är det här när... Ibland kan man tycka att effektiviteten lyser med sin frånvaro. Nu löser det med sin närvaro.
Mm.
Precis allt går in. Men jag tycker inte att vi kan säga att det är bara tur. Utan det är bra avslut. Det är att vi sätter lägen när vi skapar. Helt enkelt.
Ja. Exakt. Och vi vinner matchen till slut med 5-2. De lyckas ju göra ett mål med drygt 11 minuter kvar av matchen. Så gör de 2-5. Och sen tar vi lite drygt 4 minuter senare, så tar vi timeout. Och det förstår jag, för jag tror att Stråle var inte riktigt nöjd med hur det såg ut där och då. Sen jag kände väl inte att jag var jätteorolig så. Men om vi liksom tittar... De skjuter 38 skott på oss och vi skjuter 24. Vi är otroligt effektiva. Liksom nästan 21% i skotteffektivitet. Men vi var inte bra. Det sa Stråle i intervjun efter matchen också, att vi gör en bra andra period, men och bra första 10, men överlag så var han ju inte helt nöjd med insatsen som sådan. Han var glad att de vinner och det, men ändå att det gäller att jobba på hela matchen. För jag menar, sån här match spelar vi som vi gjorde i andra perioden, då hade vi kunnat vinna den här matchen med 12-2 lika väl.
Ja. Ja, men så är det. Man gillar ju Stråle just för det, att man låter sig inte, det är aldrig så bra som man tror när vi vinner, och det är aldrig så dåligt som man tror när vi förlorar. Man kan tycka att vissa matcher som vi förlorar är man ju så enormt frustrerad, och man tycker att, ja, Stråle säger att vi gör ändå en ganska bra match, man tycker att såg vi samma match en gång.
Mm.
Men jag gillar också det här, det är lätt att tänka att ja, men Tings är borta, det är inte en helt enkel bortamatch, och vi vinner med ganska klara siffror. Jo, men det är mycket om och men, vi gör perioder i matchen som sagt som är väldigt bra, men det finns mycket att jobba på också. Sen är det väl, tänker jag också, det står 5-1 inför sista, man, det kan väl smygas in att man ska spela av det. Och det gör vi ju till vissa delar, men det betyder ju inte att vi ska tillåta oss att bli minst en lilla nonchalanta, om vi nu blev det. Utan vi måste spela ordentligt hela matchen.
Ja.
Håll med, 100%. Nej,
så är det. Men 100% i boxplay och 33% i powerplay, och det får vi vara supernöjda med, tycker jag. Det är ju, fina siffror att bygga vidare på. Jona har nästan 95% i mål. Han får släppa 2 puckar då.
Men alltså jag tänker, sköt verkligen, alltså man tänkte, han som räknar skotten, var det, räknar han rätt verkligen? Det känns som att de sköt väl mer. Jag ska inte säga, men man har väl varit med för att skottstatistiken är, ja, det får man ta ibland med en liten nypa salt.
Ja, nej, så är det ju. Men det är den statistik som vi har från matchen, och det är att vi har, det är 24 skott som vi har skjutit den här kvällen i Dackehallen.
Precis.
Så, och deras målvakt som fick stå hela matchen, han kryper in på blyga 79% i räddningsprocent. Så det är väl inga smickrande siffror för hans del. Men gott och väl, vi vinner matchen, och vi har nu 4 raka segrar, tror jag. 4 raka 3-poängare till och med.
Ja, nu det var väl lite grann det här man hade förväntat sig faktiskt lite innan säsongen, att vi ska komma in i det här mer maskinella, att vi åker omkring och vinner borta matcher som att det vore ingenting. Och vi som har fört Löven ett tag, eller den som har fört Löven ett tag, vet att ja, men en borta trip, vi säger Västervik Tingsryd way back, ja, men det var ju 0 poäng. Allt annat var ju bonus. Och så är det inte längre, utan nu förväntar man sig att vi ska ta poäng mer eller mindre varenda match. Och det känns roligt när det blir så. Och också när man kan inte säga att det är tur, utan vi är ett bättre, för kvällen bättre hockeylag än vad Tingsryd är. Och därför vinner vi med 3 baljer. Så det är ingenting att säga om, utan det var färska pinnar in. Och vi ska fortsätta med att prata upp lite kommande matcher.
Jajamän.
Vi har kommande matcher. Vi har Kristianstad fredag idag när ni lyssnar på det här. Och med det som har hänt tidigare så kanske det ger någon slags extra tanke runt. Men om vi tar rent det sportsliga först då. Vad tänkte du om Kristianstad?
Ja, det är ju en tuff bortamatch. Alltså de har ju... dels så har de ju kanske ligans otäckaste tränare i form av Mikael Gat. Men sen jag tror att det här är en riktigt tuff bortamatch. Alltså en riktigt tuff bortamatch är det. Sen vi har alla chanser att vinna matchen om vi liksom gör jobbet. Om vi spelar lika bra som vi har gjort mot Mora och mot Kristianstad, så kommer vi vinna, eller mot Tingsryd, så kommer vi vinna matchen. Men det gäller verkligen att vi är på tå från början. Och så, och sen kan vi hoppas kanske att Hutchings ska komma under skinnet på deras tränare. Det hade varit det bästa, så att han tappar fokus från det han ska göra.
Ja, då hade det ju kunnat bli entertainment också, får man ju säga. Jag noterar att med en match mindre spelad då förvisso, så har de släppt in 1 mål färre än vad vi har gjort, så att de är ju ganska tajt defensivt. Men det är också en liten hall. Jag har aldrig varit där. Jag hade en plan när jag läste spelschema där det kom att jag skulle dit. Men nu tillåter inte tillvaron eller vardagen att det funkar inte riktigt. Däremot ska jag säga att jag tänker fara på matchen på söndag. Men det får vi ta sen. Men det ska bli intressant att se. Jag hoppas och tror att det ska bli bra. Att vi ska kunna knipa någon poäng. Det tycker jag. Och det är väl också, vi har den här spetsen och vi börjar få, vi har bra, hyfsat bra specialty teams. Boxplay har ju sett väldigt bra ut på slutet. Och powerplay också är ju, vi har ett bra powerplay. Det är ju ingen snack om den saken. Så att vi får väl lite flyt med domsluten eller på det sättet vi kan få med oss lite utvisningar, så har vi allt att vinna på det. Men Men det känns, ja, det är ju inte lätt ändå. Alltså, de är ju, alltså grisgäng är väl fel, men de är tajta defensivt, upplever jag det som. Och ja, men det är väl, Gat präglar väl sina lag precis som han var som spelare själv. Att det ska göra ont, det ska vara grinigt, det ska vara gärna lite tjafsigt också.
Precis. Nej, jag försiktigt optimistisk är jag. Men liksom som spelar vi som vi gjorde mot Mora och mot Tingsryd, så då ser jag, då liksom, ja, men då ska vi bara vinna matchen. Rakt upp och ner. Det är inte svårare än så. Ja, det är matchstart. Det är matchstart 19.00. Det är inte huvudsändning, för den är i Scania rinken. Det är Södertälje tar mot AIK. Som en liten parentes. Och sen då, om vi hoppar vidare med matchen som spelas på söndag, innan vi har ett 10 dagars matchuppehåll, så väntar Västerås i ABB Arena. Och det är ju kanske, sett i den här bortaturnén, våran tuffaste prövning någonstans på pappret i alla fall.
Ja, det får man ju säga. Nu vann ju Södertälje klart här igår. Alltså på onsdagen. Tämligen komfortabelt. Så att Västerås är väl sånt här gäng man inte riktigt blir klok på. Och det tycker jag var i fjol också. Sina toppar så var de ju väldigt bra. De vann väl någon eller par matcher mot HV, vill jag minnas. Och de har bra, alltså när de är bra så är de bra. De har ju Zetterberg och Frycklund i spetsen, och Gustafsson i målen när han är frisk, och han är en av seriens bästa. Men det är som att man vet inte, vad är det för Västerås man möter? Är det deras bästa? Så är de riktigt bra. Men de har inte, alltså deras lägsta nivå är för låg för att bli den här riktiga maskinen, eller vad man ska säga, för att man ska tycka att, ja, men när man än möter dem så är det otäckt.
Exakt. Nej, så det blir en intressant match på söndag. Men det vore ju helt magiskt om vi kan komma hem och ha tagit 9 poäng på den här borta turnén nu. Eller ja, det blir ju till och med fler matcher. Nu tror jag vi var väl hem efter Mora-matchen. Ja, vi mötte Östersund hemma innan vi åkte bort. Så att nu har vi 3 borta matcher. Så att kan vi komma hem med 9 poäng, så är det helt fantastiskt.
Ja, det vore ju overkligt nästan. Det vore helt grymt. Och då har vi ju momentum in i det. Vi får väl anta lite tyngre träning några dagar. Att då får man köra ordentligt. Och så får de som är lite skrövliga få rehabba sig och kanske pigna till så att de kan komma tillbaks.
Precis. För sen då tar vi emot, vi kan väl nämna det då, nu kommer vi att spela in avsnitt innan dess, men sen är det ju 2 tuffa matcher, en hemma en borta, där vi börjar med Karlskoga hemma den 16 och sen Södertälje borta den 18, och den matchen är ju, för Södertälje är bra nu, de har varit riktigt tunga på slutet, de slog Djurgården, de slog Västerås som du nämnde. De har varit riktigt, riktigt bra på slutet. Så att vi får se vad det här uppehållet gör för dem också.
Precis. Alltså, sånt är intressant. Man vill ju tro att de allra flesta lagen tränar ju hårt. Och det beror ju på hur man svarar på det och allt det här. Och man kom in. Det går ju ganska snabbt. Alltså, spelade du inte tävlingsmatcher på några dagar, fort så tappar du lite tempo och du tappar lite timing. Alltså hur mycket du än försöker köra på träning, så är det inte samma sak som att spela match. Så det har man ju tycka sett många gånger, att det tar någon period eller två första matchen efter ett uppehåll innan man, så att säga, kom in i gamet.
Mm.
Ja, men vi hoppas ju som sagt avsluta Västerås. Det brukar ofta vara bra uppslutning på bortastå, jag har tänkt dit. Det är ju gamla Rocklunda är ju en sminkad gris. Det är ju likadant som våran arena. Det är en gammal betongkoloss som man har försökt att få till lite. Jag brukar gilla att fara dit, och det är ju också på helgen, så det är inte längre till socker, men det blir säkert bra. Men med det sagt, så kan vi ju nämna då, vi kan komma in på hur skadeläget ser ut. Vi möttes ju tyvärr utav det som vi hade fått indikationer av tidigare, att Lindgrens skada är värre än befarat. Och Björklöven går då officiellt också då ut med att hans skada kräver en operation. Det är ju axeln som är trasig, och då får vi ju anta att det är samma axel såklart som han pajade under slutspelet i våras. Och alternativet var ju att rehabba och försöka hanka sig igenom det här. Men risken är ju att du rehabba och försöka spela ändå och spela halvskadad. Att få du en smäll till, då kan ju karriären vara slut.
Mm.
I absolut värsta fall. Och det finns ju, är det ju inte värt för att då. Men alltså, vad känner vi för det här? Jag tänker att alltså, Lindgren var en bonus. Så det är en sak. Alltså, han hade vi ju inte räknat med. Men när nu Lindgren kom in och vi tycker, eller jag tycker, jag tror att jag talar för dig också, han är en av seriens bästa backar. Kanske våran bästa. Och när han försvinner så är det ett jättetapp.
Mm. Jo, det är det. Och jag tänker så här, någonstans så, jag tänker det här backletandet pausades kanske lite grann när det var klart med att Lindgren skulle komma tillbaka. Men nu måste det tas upp igen. Stenhårt. Och vi vet ju hur Kent jobbar. Han vill inte bara ta in en back för att ta in en back, utan han vill ta in rätt back så att det blir bra. En som passar med deras spelsystem, men även liksom passar ihop med att det ska funka med gruppen och alla de här grejerna. Det är mycket sånt som är viktigt. Och jag känner vi måste få in en back nu. Vi har gått de backar så när alla är friska och hel. Men som läget är just nu, med när vi vet så här långt in i säsongen hur det har sett ut på backsidan, så känner jag att nej, men vi måste ha in en back. Sen vi kommer inte att hitta någon som kanske kan ersätta Lindgren, men vi måste in med en kropp till i laget som är då i sådana fall en stabil back. Och så kanske vi får skola om någon back som vi har redan, som kanske får ta ett mer offensivt ansvar till exempel i sådana fall. För det tycker jag att vi har. Det materialet har vi, inte på Lindgrens nivå, men vi har backar som har offensiva skills, eller vad ska jag säga, för att kunna bidra mer där, det som var tänkt att Lindgren skulle göra.
Ja, vi vet ju också att Vaino, han är ju Vaino är Vaino. Så hans vara eller inte vara är ju liksom day to day, oavsett om han är officiellt skadad eller inte. Mer eller mindre. Och det innebär, precis som du säger, att vi har ju 7 backar om alla spelar, och det är ju inga problem. Men det är ju 2 liksom regerare Görgel med tillhörande matchstraff, så har vi inte ens 3 backpar.
Nej.
Och så kan vi ju inte ha det. Och jag tror ju också, precis som du säger, att man kan inte bara värva för att värva. Jag tror inte heller att, som jag uppfattar nu, den strategi som vi har haft senaste åren, vi lånar inte bara in hur som helst. Alltså det vill också finnas någon slags tanke där. Ja, men vi lånar in Kim Johansson i fjol. Ja, men det gjorde vi också i avsikt att kanske kunna värva honom. Och jag tror ju också, vilket vi gjorde. Och då tänker jag att det kanske finns någon slags tanke igen. Att kortsiktigt någon match låna in någon kan ju omöjligt vara särskilt svårt. Men man vill inte bränna lån hur som helst. Och som sagt, man ska ju ta in någon som är tillräckligt bra. Alltså spelare finns det väl alltid. Och har du mycket pengar finns det alltid spelare även bra. Men att värva någon bara för att värva någon kan vi ju inte göra.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Vi måste ta in någon. Vi måste ta in bra kvalitet om vi ska ta in. Det är något annat går inte. Sådär. Så att Vainio, jag börjar känna någonstans här, när han är frisk och hel och är påslagen i matchen så sjukt snabla bra, men han börjar vara, jag känner någonstans att nej, alltså här måste vi fundera på om vi ska släppa honom, för att jag tycker att det skapar en osäkerhet kring laget totalt sett. Jaha, spela, inte spela. Och vad är det för skador han får? För menar, om du är borta så pass länge som du blir borta, du tränar inte ordentligt. Liksom, men det måste ju vara liksom rejäla muskelbristningar eller någon fraktur eller någonting som gör att han är borta så pass länge.
Ja, vi ska ju säga, vi vet ju inte. Men däremot har man ju sett några träningar och på matcher också att han, jag tycker att han grinar illa ganska ofta. Och jag vill inte säga att han är en stor jätte klen människa, men det blir på något vis, det är lite tröttsamt att han efter många närkamper där andra spelare i det man kan uppfatta som liknande närkamper, de biter ihop och visar inte mycket. Utan de åker bara byter Rahim ur typen, för det kan jag tycka. Han är då kanske extrem åt andra hållet, att ja, men han kan ju få dra ett korsband och han ska bara tejpa och köra vidare ändå. Men du fattar vad jag menar.
Mm.
Alltså man tycker inte att det ser bra ut. Sen så är han garanterat en hårdare person än vad du och jag är kanske. Men det blir, jag håller med då, och det har ju vi varit inne på förut också. Det var ju flera veckor sedan vi tog upp det här och nämnde lite grann om hur ska man göra. Det handlar ju inte om att inte spela en plats, för det gör han. Han är fantastisk, en av vårat lag så kanske Hockeyallsvenskans bättre eller till och med bästa backar när han är frisk. Men vi måste ju ha en back som man kan lita på. Att han spelar helst match in och match ut och inte missar så mycket. Skador kan alla råka ut för. Men när det blir ett sånt här mönster där, ja men är det en 3-4 matcher, ja men det är han borta en eller två. Alltså spelar han hälften av matcherna får man vara nöjd.
Mm.
Det blir så svårt hur bra han än är. Alltså han var jättebra, men spelaren inte spelar ju inte någon roll.
Nej, och sen är det också lite så här, om vi säger att han är frisk in i slutspelet, ja men hur länge är han med då?
Ja, exakt så.
Och det är inte då vi vill ha oklarheter, och sen saker händer ju såklart, det fattar vi ju, men det är ju någonstans så får det ju bli någon sorts gräns för, ja men ja, vad var det den här gången? Ett blåmärke? Jag kan ta på mig byxorna. Alltså, ja, förstå mig rätt. Jag tycker att det är frustrerande när vi inte får någon sorts kontinuitet kring han. Han spelar 3-4 matcher, borta 5. Spelar 3-4 matcher, borta 5. Det är det mönster vi har sett. Men det håller inte, tycker jag. Inte Nej. Om vi ska satsa för att gå upp.
Nej, men frustrationen ligger också i att när han är på isen så ser vi hur bra han är. Men det är frustrerande att en sån spelare som är så duktig inte spelar mer än man gör. Det är väl det som är en av de stora poängerna.
Ja.
Nej, vi ska ju också nämna att Bengtsson är fortsatt borta.
Mm.
Man har väl hört någon indikation vad det kan vara. Men klubben har väl inte sagt någonting.
Nej.
Vad jag vet. Och inte hur länge heller vad jag då har hört.
Nej. Ingenting. Och jag vet inte heller vad som hände där. När han utgick. Vad som hade hänt.
Nej. Det går väl säkert att backa tillbaka och kolla, och det får väl också människor rätta oss vid som har koll på det. Det blir ju bra då med ett längre uppehåll i alla fall, kan vi konstatera, att vi har ett par matcher till och sen så har vi dagar över, så då får man ju hoppas att, eller jag tänker, eller jag gissar att hade han varit långtidsskadad hade klubben kommunicerat det.
Mm.
Så det tog väl klarna här i samband med de två matcher som är kvar innan det här lilla mindre upphållet, så får vi väl bär på hör. Freddan, han fortsätter att rehabba. Mm. Och ja, men vi är ju inne i november, alltså det är ju någon månad till. Och drygt det så kanske man kan börja hoppas på honom, om man tänker att han har bra läkkött och kan börja komma tillbaka. Han är saknad. Spelaren Freddan, men ännu mer människan Freddan, tänker jag.
Ja. Det tror jag också. Och det blir ju ett test för gruppen där, att när han väl kommer tillbaka också. Att nu har de liksom under hösten de spelar med Rahimi som kapten. Det är klart att Freddan är med kring träningar och sådana saker. Men ändå att Rahimi är kapten. Nu kommer Freddan tillbaka. Att alla liksom ändå kuggar i. Det tror de kommer göra. Och fortsätter göra jobbet på det sätt de har gjort hittills också. Men det blir ändå på något sätt en om. Kastning där. Men nu är Freddan tillbaka och ska in i laget och hela den biten. Men såklart, han är saknad. Det håller jag med om. Och det ska bli kul att se när han kommer tillbaka hur han har skött den övriga träningen i underkroppen och sådana saker.
Ja, precis. Och vi ska ju nämna Olofsson också. Det är likadant där. Vi saknar ju honom. Jag tycker man saknar honom enormt.
Ja.
Han är väl vår bästa tekare. Bara en sån detalj i spel är ju viktigt att vinna puck. Man visste ju i fjol när vi hade Gerard, ja men han vinner ju den där.
Jo,
alltså precis. Att kunna slänga in någon. Så han är också saknad. Vi utgår ju från att han puttrar på med järntrappan, om vi får hoppas att det där kommer att klarna blir bättre. Och det är exakt likadant där, om han får någon vecka till eller två på sig. så lär det ju förhoppningsvis att klarna det här närmaste veckan eller två. Hur det där kommer att bli. Ja, glöm med någon. Det är så lätt. Det är så mycket. Jag tror inte det, va?
Nej, inte av någon som av dem vi har haft på is i år, så har vi inte glömt någon. Det har vi inte. Sist, innan vi hoppar in i det övriga som har hänt här senaste veckan, så ta och lämna tillbaks Scott Pooleys cykel bara.
Rakt upp och ner. Det måste väl också säga att är det bara en själv som reagerar? Vad är det för gammalt bockstyr han kör? Alltså bockstyr, 1988 ringde och vill ha sin cykel tillbaka. Och nu även Scott Pooley, va? Jag menar, jag hade ju bockstyr, men den fasen lämnar man ju efter man lämnar högstadiet någonstans. När man börjar köra moped, sen dess har man väl inte suttit på en bockstyr.
Ja, nej, det är en magisk cykel han har. Jag hoppas definitivt inte att det är någon som lyssnar här som har stulan. Skämmes i sådana fall.
Ja, men det var ju lite, både trist att han blev stulen, men det är ju, att det var en bockstyrcykel var ju ändå lite roligt ändå. Det får man ändå säga.
Det var det.
Lite grann som en parentes, men lämna tillbaka din räka, du som har snott den, om det är så. Men vi går vidare. Det är ju så här att vi möter då Kristianstad ikväll när ni lyssnar på det här. Och det kan väl inte ha undgått någon att i matchen, hemmamatchen mot Tingsryd, så small det ett knallskott. Och det har ju blivit efterspel runt detta. Men vad var din upplevelse eller din tanke runt att man bara smälla bangers på i ishallar nu för tiden?
Nej, det är alltså bengaler inomhus och bangers idioter. Det är väl det jag har att säga om det. Jag tycker inte att det hör hemma. Alltså arbetsskadad eller ej, så när jag jobbar mot byggbranschen sådär. Alltså en ventilationsanläggning i en ishall, den är inte gjord för att det ska smällas av en massa prylar som ger ifrån sig rök, som bengaler gör. Och så den här typen av rök som man kanske liksom puffar igång vid ett intro och sånt, den röken är helt annorlunda. Och den bryts ner också och liksom försvinner. Men bengalröken är något annat och den är inte... Det är inte bra. Så det tycker jag inte, det hör inte hemma på en inomhusarena.
Nej, och när vi nu pratar om så här, för vi pratar ju om läktarkultur här ju. Mm. Alltså vi pratar om supportrar, vi pratar om en kultur som har funnits länge, framförallt inom fotbollen, och det som finns inom fotbollen spelar ju över till hockeyn. Och vi måste kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Samtidigt som vi tycker att, jag tycker ju givetvis att ett knallskott, en banger som smälls framförallt inomhus, och den där ladan som är väl som en stor resonanslåda av plåt och betong som smäller ännu mer, och den smäller ett par meter vad det nu var från deras målvakt. Det är ju sanslöst.
Mm.
Och fullständigt vansinnigt. Däremot så tycker jag att vi borde kunna tänka i alla fall en tanke och fundera kring varför det händer. Alltså det är ju lätt att tänka, ja men det är en enskild idiot som bara har liksom en pannbiff. Ja men det kan man ju kanske inte säga. Utan man måste kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt. Och sen så tycker jag ju också att vi bör ju i det här tänka också och resonera kring, alltså hockeyförbundet och tävlingsutskottet heter väl. Eller tävlingsnämnden, deras tanke och beslut. Alltså matchen avbröts ju givetvis. Man tömde arenan. I alla fall ståplats. Tömde man hela? Det gjorde man, va?
Ja, man tömde ju hela arenan.
Ja, hela arenan. Och det tog ju ett par timmar innan man hade kollra med det där. Och så skulle man bumspela klart matchen. Enligt förbundet försökte jag först kläcka ur sig. Det var ingen som tvingades, utan det var också Tingsryds vilja. Tingsryd säger sin tur i en tidningsintervju att det var, så var det inte alls. Vi tvingades, att det var domare som kom in med hot om vite eller hot om bestraffning att ni ska spela klart, för det är så vi gör inom hockeyförbundet. Och Lasse Granqvist hade en fantastiskt bra intervju med någon snubbe där. Nu borde vi väl såklart ha bättre research, jag kommer inte ihåg han. Ni får googla upp det där. Det är en jättebra intervju där han liksom sätter press på ansvarig person på Hockeyförbundet. Och vi har ju varit kritiska förut, och jag tycker också kritiska med all rätta, mot, om man säger, svensk hockeys ledarskap i stort. Alltså inte ledare i klubbarna, utan förbundets ledarskap. Som känns som ungefär som pladdermakare, mer eller mindre varenda en. Man säger massa politiskt korrekta floskler som man rapar ur sig till höger och vänster. Och Granqvist sätter han ju på plats. Och jag tycker att det blottar ett problem som finns. Någonstans. Vi har varit inne på den också runt, ja, men leaving the bench-regeln som någon idiot har kommit på. I alla fall att den ska implementeras som den gjorde. Och allt det här. Alltså det finns ett glapp mellan vad man tycker är sunt förnuft och rim och reson mot för vad som en faktor blev. För du kan väl ta det, för det här överklagades ju. Jag menar, Glader, Vilhelmina Bördige, eller Vilhelmina bekanta Glader, börjar prata om mordförsök. Ja, det kanske man, det, att det är en bomb som smäller och att det, nu är det liv och egendom som är i fara. Ja, det kanske inte är, det kanske är lite i överkant. Men Gat är ju dryg samtidigt och tycka att vad är det där att jaga upp sig på? Men alltså, ja, säg något.
Ja, ja, dels så tycker jag, alltså Glader pratar ju direkt, det är ju liksom direkt efter matchen han pratar om det här, och det är klart att han är irriterad över den uppkomna situationen. De låg under med 5-1 i matchen också, ska ju tilläggas. Och det är klart att när det då händer en sån här sak, det är klart att han pratar inte där liksom. Han har varit inne i matchen och i matchbubblan är irriterad över att det har sett ut som det har gjort under matchen, och så sen händer det där. Det är klart att han pratar mycket i affekt också, om vi ska lägga någon sorts försvar för han, det är de saker han väljer att säga. Det är klart att det är inget, med facit i hand, det är inget mordförsök som pågår. Sen är det klart att det är inte kul för målvakten som står bredvid, den där smäller av. Och dessutom när han står med sin målvaktsmask på sig. Så om man nu hade det, om inte han stod och drack vatten eller vad han gjorde, men att han hade den på sig, så är det klart att in i den där masken också, det vet jag själv, när man har stått i mål på innebandy bara, alltså få ett skott i masken i sig gör att det sjunger lite grann liksom. Men om du då tänker att du har på den där och så smäller den banger bredvid dig, det är klart att resonansen in i den där hjälmen blir ju ganska häftig, och dessutom den ljudvågen som går rakt in i örat. Så att jag tycker ju att det som nu har hänt är ju, ja, det är lite parodi det här. Men jag är inne och läser nu liksom kring det här ärendet. Och Tingsryd har ju lämnat in en tävlingsprotest i det här. Och då har ju då Svenska Ishockeyförbundet har ju då hämtat in yttranden ifrån tävlingschefen från Svenska Ishockeyförbundet. De har pratat med Kristianstads klubbdirektör. De har pratat med Hockeyallsvenskans sportchef och domaransvarig, samt domarna på matchen. Och då är det så här, det de skriver är: tävlingsnämnden fastslår att matchen efter 5:24 i tredje perioden har avbrutits då en allvarlig ordningsstörning har skett. Ja, det vill säga bangen kastades in. På efterföljande matchmöte har Svenska Ishockeyförbundets tävlingschef beslutat att matchen inte ska återupptas igen den aktuella kvällen. Just efter det. Genomgång av handlingarna i ärendet fattar tävlingsnämnden följande beslut. Det är intressant det här att tävlingschefen har sagt att matchen inte ska fortsätta. Vart någonstans har det brustit i kommunikationen att domarna går in till Tingsryd och säger att om ni inte spelar matchen så blir det repressalier?
Ja, för de tar inte det beslutet själv, det är i fullständigt givet. Utan de har ju pratat med någon.
Ja, vem är så någon? Tänker jag också.
Vem är någon?
Ja, vem är den är någon då? Och det vet vi inte i dagsläget. Det kanske kommer komma fram och grävas fram på något sätt. Men vi vet inte det nu i alla fall när vi spelar in. Beslutet då. Då står det så här. Av handlingarna i ärendet framgår att tävlingschefen utifrån en samlad bedömning av de omständigheter som förelegat vid tillfället beslutat att avbryta matchen vid 5:24 i tredje perioden vid ställningen 5-1. Att snedsläpp därefter skett och att visst spel för sig gott efter att tävlingschefens beslut att avbryta matchen innebär inte att matchen har återupptagits i tävlingshänseende. Nej.
Just det. Utan det var bara något annat som inte
hade. Ja, det var ju med. Alltså det var ju sjukt tramsigt
och nej, det var ju parodi såklart.
Ja, det var parodi. Och då står det vidare så här: matchen har således avbrutits i förtid av skäl utanför lagens kontroll enligt tävlingsbestämmelse paragraf 5 och 11. Femte stycket är det tävlingsnämnden som fattar beslut om matchens avgörande om en påbörjad match i förbundsserierna har avbrutits av skäl utanför lagens kontroll. Vilket är liksom någonstans det här har skett då, om vi nu tänker på den här individen som har kastat in den här bängen. I sådana fall kan tävlingsnämnden besluta antingen att resultatet vid den aktuella händelsen fastställs som slutresultatet, att matchen spelas om från början eller att matchen återupptas från den matchtid den bröts. Vid en sammantagen bedömning av de föreliggande omständigheterna i ärendet beslutar tävlingsnämnden att matchen Kristianstad IK Tingsryds AIF den 28 oktober som avbröts i förtid vid tiden 5:24 tredje perioden och ställningen 5-1 ska återupptas från den matchtid den bröts med oförändrade laguppställningar. Datum och klockslag för matchens återupptagande ska bestämmas i samråd mellan inblandade parter. Och i det här då, det bifogade beslutet gäller Tingsryds tävlingsprotest. Gällande säkerheten på arenan som ja, det drabbar, kommer ju att drabba Kristianstad på något sätt, får vi hoppas och anta. Det kommer senare. Men det är det här som har kommit nu just kring matchen. Men det är en sån snabla parodi. Alltså hur kan det bli så här? Det är ett haveri.
Nej, men det är ju så. Och det som är också frustrerande, det är ju att man anar att jag menar, den som är ansvarig för att matchen återupptogs, vilken den inte gjorde, men de var ju i alla fall kvar i hallen fast inte räknades. Det namnet är väl, ja, man hoppas att det kom fram, men framförallt att han får med någon slags ansvar. Men det vet vi i, liksom, i det land som inte har något vettigt tjänstemannansvar överhuvudtaget på någon nivå. Det kommer ju inte hända någonting. Tyvärr. Alltså han kommer få lite skit om det nu kommer att komma fram. Men de mer kommer det inte bli. Men i ett normalt land så måste ju han ställas till svars. På ett eller annat sätt. Och sen är den här formuleringen att med att det ska vara samma lag. Jaha, men så dra någon målvakt ljumsken och så bästa centern, han bryter benet eller någonting. Och sen är det någon, ja, är det. Som sagt, det är ju ett haveri. Jag ser och noterar att nästa gång Kristianstad möter Tingsryd i Kristianstad är den 29 december. Så att man får väl utgå från att det kanske blir då. Att man har spelat först klart sista kvarten. Och sen så börjar man om med den match som man egentligen ska spela. Det är väl någon slags sån variant. Som säkert kommer att bli. Nej, men det, återigen, hålla två saker i huvudet samtidigt. Det är så fruktansvärt snabla onödigt att slänga en banger när det blir såna här konsekvenser. Det är ju liksom, det stora ansvaret ligger där. Slänger inte in den här så händer ju det här inte. Men det betyder ju inte att förbundet kan vara så fruktansvärt amatörmässigt som man är. Och som man bevisligen är gång på gång. Det är exakt, det är ett haveri. Det blir ju en parodi. Att det sker en incident är förkastligt. Och det ligger på ansvaret som kastar in bängen. Men alltså förbundet måste ju steppa upp. Det här liken ju ingenting. Det gör ju inte det. Tyvärr är det ju så.
Ja, nej, det, jag tycker att det, alltså någonstans så måste man ju kunna följa kedjan i det här. Ja, men vem sa åt domaren att gå och säga till Tingsryd, nu ska vi spela matchen?
Exakt.
Eller var det ett eget beslut de tog där och då? Ja, men då ska de inte döma, då ska de liksom inte få döma ett par matcher.
Ja, eller kanske, ni kan sluta döma.
Ja.
Inte riktigt kanske, för det blir väl ur askan i elden, det kom någon ännu värre. Men det här måste skötas bättre. Vi uppmuntrar eller uppmanar er till att leta reda på den här intervjun som Simon hade med Granqvist i spetsen då, där han pratade med någon slags ansvarig. Och hockeyn är ju för viktig för att det ska tramsas bort när det är liksom allvarliga saker som har hänt. Så här ska det inte få gå till. Men vi ska väl också säga så här, vi kan väl knyta ihop det. Det är på ett sätt ett eget segment, men ändå inte. För när vi är inne på läktarkultur, eller vi är inne på vad supportrar gör och inte gör, så det var derby igår, där det var över 13 000 i Globen eller Avicii Arena, där Djurgården och AIK möttes. AIK var hemmalag, Djurgården vann på overtime med 5-4. Så långt om den matchen. Men AIK hade ju meddelat strax efter det hade varit stökigt i ett derby i fotboll med så kallad bengaltennis på plats. Och det man också kallar för rusningar, alltså där supportrar möter varandra. Man har ju avspänningar på fotboll, man har ju stora tygstycken, det har du kanske sett. Alltså man, det blir tårtbitar i hörnen som liksom delas av med stora tygstycken. För att det ska liksom försvåra att man kommer åt varann. Det är ju inte hundraprocentigt, men det blir ju mycket bättre. Det sker mindre. Men det, alltså allt sånt gillar man ju inte. Men man måste också kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt. För vi, för att liksom avsluta Kristianstad, så är det ju inga hemligheter att det har varit liksom konflikter och internt tjafs bland Kristianstads supportrar. Har det med saken att göra? Ja, det vet vi inte. Men jag gissar att såna här saker uppkom ju inte i vakuum. Utan man måste se det i sin kontext. Även fast man inte försvarar det, så måste man kunna se det på det sättet. Men jag tänkte i alla fall, när vi nu pratar om ett Stockholms derby i hockey som inte har skett på år och dagar. Så i ett försök att försöka förstå varifrån vi kommer och vart vi är på något sätt, så tänkte jag vi tar ett segment runt det här. Med läktarkultur, eller i ett försök i alla fall. Alltså min första hockeymatch, det har jag sagt förut, det var ju SM-finalen, alltså när vi vann SM i mars 1987. Det är ju någonting som har gjort ett outplånligt intryck på mig. Alltså det har ju påverkat, om inte hela mitt liv, men väldigt mycket i alla fall utav mitt liv och idrottsintresse. Den liksom upplevelsen, ja, men jag är ju uppvuxen i en by utanför Lycksele. Jag hade ju aldrig varit på en match ens en gång. Alltså det är den första hockeymatch jag går på överhuvudtaget. Jag hade inte gått på Lycksele SK ens en gång. Live. Så det var ju helt otroligt. Och en annan läktarupplevelse som är jättestor, som jag tror för alla som var där i Umeå, är 1998 då, när vi möter Södertälje och går upp i dåvarande elitserien. Men en annan upplevelse jag var med om, som jag har nämnt lite grann, det var 1992 när jag såg ett Stockholms derby i hockey. Och i och med att det är ju då Djurgården och AIK, eller ja, AIK och Djurgården som möttes, så tänker jag att vi en liten snabb recap, vad jag förstår är lite grann av den svenska läktarsångens historia. Vet du vad man tror är den första läktarsången som sjöngs på svenska läktare? Då pratar vi inom all sport, och när?
Nej, ingen aning.
Jag tror att man är historiskt överens om att det ska vara, man har till och med ett datum, det är 1970, den 27 i åttonde på då Söderstadion, där man tog upp den gamla steamdängan som fortfarande används, den här hej, 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 goodbye, eller tjalalala, hej, hej, Björklöven. Den kör vi fortfarande. Och det tycker jag vi gör med all rätta. Den används ju på många läktare. Det sägs ju vara så då. Tipsextra börjar ju sändas. Det minns väl du också säkert. Alltså du har sett lite Tipsextra eller Tipslördag.
Ja, absolut.
Ja, men det var ju tv-program som ändrade fotboll både på plan och på läktare. Det blev 4-2, Bob och Roy och allt vad det nu var. Men det blev också så här att in i svenska hem så kunde man se från gamla engelska läktare. Och det är inte som Premier League idag. Utan det var ju gigantiska ståplatser. Gamla The Kop i Liverpool. Jag vet inte hur många tiotals tusen den svarade, men det var ju många. Och i förlängningen blev det då att svenska läktare började ta efter och var ju väldigt engelsk inspirerad i början. AIK spelade igår. Den kanske mest beryktade supporterföreningen eller supportersammanslutningen Black Army bildades 1981. Och man pratar om en resa inom hockeyn då. Brynäs borta 1977 som var stökig, och då ja, man hade ju arrangerade bortaresor före det. Men jag tror vi behöver ha med oss att punken sammanfaller med det här. Så att både attityd och liksom inställning är lite punkig, utanför, rebellisk. Och det har vi kvar fortfarande än idag. AIK ska man klart för sig. Alltså hockeyn driver ju AIKs, men kanske svenska läktare, långt in på 80-talet och in på 90. Alltså AIK är ju väldigt bra i hockeyn. De vinner SM-guld 82 mot oss. Den första SM-finalen som vi spelade, avgörande match i Göteborg 3-2. Så de vinner. De vinner också SM-final mot Djurgården 1984. Liksom gamla Apberget på Johanneshov. Det var ju en gigantisk ståplats där. Den var ju liksom legendarisk. Så att vi måste ha med oss det. Våran supporterklubb startade ju tidigt också, ska sägas. Den startade 82. Det som senare skulle byta namn till Green Devils. Och vi har ju också haft, ska sägas, liksom en renodlad TIFO-grupp. Rebellion TIFO, som var från bildades 2001. och har gjort fantastiskt mycket snyggt. Men tillbaka till den här matchen 1982, det jag skulle säga att det var ju också en läktarupplevelse som man aldrig hade varit med om innan, när det är många, många hundra. Ni som såg derbyt igår kunde ju få någon slags aning, men det var ju ännu fler som jag minns det. Det var ju hela kortsidan ut på varsin sida. Blue Saints då, som järnkaminarna hette då, och då Black Army. Det var ju helt otroligt tyckte jag då. Och jag är liksom, jag menar 16 år eller vad jag är. Men det är ju också den enda gången jag har råkat fysiskt illa ut. Jag blev ju nedslagen innan den matchen. Jag har kanske nämnt vid någon samtal en gång. Det var ju också stökigt. Alltså det var ju frijakt kan man säga på. Alltså hade du en halsduk. Nu var det ingen som såg någon halsduk på mig. Men det tillfället räckte inte ens ut. Det var ju 2-3 led med poliser och hästar och grejer. Men det var väl någon som smet igenom. Och vi hade fått någon restbiljetter på AIK-sidan. Jag och mina kusiner smet igenom. Han sopade ju bara till mig. Jag råkade ju bara vara i vägen. Och sparka med någon par smällar när jag låg ner. Vad jag minns så gjorde det inte ont. Men jag var till halvt skraj. Man tänkte, kommer 20 man här, då kan det här bli jobbigt. Men så blev det inte. Nej, men med det sagt. Alltså kulturen var annorlunda. Fri jakt på motståndare och supporter. Det räckte med att ha någon som helst halvstyrka. Och sen så småningom så blev ju firmakulturen annorlunda. Alltså man kom överens om att de som vill slåss gör det. Också julgranar. Alltså människor som har supporter merch på sig. De låter man vara i fred. Mer eller mindre. Men hockeyn var drivande. Så att det liksom varenda derby på Globen. När den var nybyggd. Närmaste åren i början på 90-talet. Den var ju utsålda allihopa. Det var ju jättesvårt att få tag i biljetter. Det var 13 850. En klassisk läktarsiffra. Sen så ska väl också sägas då att EM 92 i fotboll och inte minst av VM 94 ger ju ett uppsving för fotbollen som går då förbi på några år hockeyn som publiksport. Hockeyn förirades ju in en kommersialisering där vad ska man säga, allting skulle anglofieras. Det är ju lite märkligt. Det är ju en del av historien som man skäms lite över. Men hur många sett vi? Hur många sådär, engelska hockeynamn kan vi ta så här bara på uppstått? Vi hade ju Björklöven Lynx, tyvärr. Men vi sett väl några till. Vilka tar du då utav svenska hockeylag?
Vad då säger du som...
Ja, vi heter ju Björklöven Lynx och hade ett lo på bröstet. Nu har ju de bytt namn, men Frölunda bytte ju till Indians.
Mm.
Vad har vi mer? Vad minns du?
Oj, ja, det där är inte min cup of tea så att säga. Men vad har vi för lag? Det är säkert något så här så självklara som jag inte kommer på nu.
Nej, det ska ju sägas också. Jag har ju inte förberett dig på det här, så det här är verkligen på uppsåt. Ja, men HV7 heter ju Blue Bulls.
Ja,
kanske
precis.
Du minns Brynäs hade Tigers någon sväng där. Till och med Djurgården, du skulle ju blanda in och Lejon, Luleå Bears, de hade ju Björnen
ja.
Blev där.
Har inte Linköping någonting också?
Men de har ju haft den där snabla lejonen, White Lion. Så många vita lejon finns på att sköta slätten, det kan man ju fundera på. Det är ju, så de har väl haft sin grej tidigare tror jag. Men du har ju också Färjestad med Vargen där kom in, alltså. Och Malmö blev Red Hawks och hela den grejen. Vissa har ju levt kvar och vissa har ju väldigt bra har ju dött ut. Men med det sagt, det blev ju någonstans en sån grej. Och jag vill, innan jag säger någonting mer, hela den här idén om att amerikansk idrott, jag följer amerikansk idrott ganska mycket, att den skulle vara ytligare och plastigare, ja, med europeiska mått mätt, så skulle ju vi tycka det. Men att den liksom amerikanska idrottssupporten skulle vara mindre passionerad för sitt lag, det är ju såklart dumheter. Det är klart de inte är. De är lika passionerade som vad vi är för Björklöven. Det är ju fullständigt självklart. Att uttrycken är annorlunda, det hör inte hit. Det är en annan sak. Men att tro att man på något sätt skulle vara ytligare och plastigare bara för att vi tycker på ett ytligt sätt när vi ser det utifrån, den analysen är ju så ytlig och löjlig så den går inte ens ta på allvar. Jag kan säga så här. Far med en Pittsburgh Penguins tröja och sätt det i Wells Fargo, heter han väl, i Philadelphia och se hur väl mottagen du blir. Det är risk att det kan göra ont och att du får rusdryck hälld över dig. Ja. Jag skulle bara säga det, men alltså i en svensk kontext när man försökte göra någon slags variant utav det här så blir det ju fullständigt värdelöst såklart. Därför att det är inte för oss utan det är någonting annat. Men den här långa ranten höll jag på att säga. Det här måste vi ha med oss när vi diskuterar och funderar kring AIKs då tidigare beslut. Som man ju såklart då ändra, vilket var bra. Men att förbjuda borta supportrar, det måste man ha med sig. Alltså 2010, för att ta ett exempel, då var det ju derbyn. Det är ju då över 10 år sedan. Men då var det ju stök, det utmynnar ju åtal för våldsamt upprop, grov misshandel, våld mot tjänsteman och så. Alltså det är arrangören som är ansvarig. Och det ansvaret är väldigt långtgående. Så att de extra kostnader det medför för AIK Hockey. Man kan tycka att ja, men Globen, då ryms ju 13 000. Jo, men du vet, det är sådana enorma kostnader för säkerheten. Om du har båda supporterskarna med. Nu sa ju då, ja, men Black Army, ASK och alla mina supporterklubben och flera grupperingar ifrån. Från AIKs sida och tyckte att det var förkastligt att man inte skulle ha även motståndare supportrar. Men återigen, man måste kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt. Alltså den enorma merkostnad det blir. Och det stök som man var rädd att det skulle medföra. Det var man inte beredd att ta där då. Med tanke på fotbollsderbyt. Så att jag uttrycker en viss förståelse till att man tog det beslutet. Sen tycker jag ju att det var jättebra att man drog tillbaka det. Men man kan liksom inte bara säga att AIK Hockey är de helt dumma huvudet. Nej, men försök och sätta in i matchen. Sätt in i frågan. Lite grann för att kunna få lite grann förståelse. Och jag läste idag att det hade varit stök utanför. Och det är ju fullständigt givet. Men Globen, ni som har varit på Globen vet att gå runt på Globen är jättelätt.
Mm.
Det är givet sig på fotbollsarenor också, fast de är mycket större. Så att det är inte helt enkelt att skärma av åskådare från varann. Det som är min poäng. Men vad säger du? Och vad säger de själva matchen inte minst? Nu har jag babblat på hur länge som helst.
Ja, jag såg lite grann igår på matchen från tredje perioden så. Just från AIK Djurgården då. Och ja, alltså det var en häftig inramning tycker jag. Jag tycker att de har gjort det bra. Sändningen i sig var ju också liksom, ja, steppades upp lite grann just kring det här. Och det var ju länge sedan vi hade ett sånt här derby också. Det är ju 12 år sedan eller något sånt. Så att det är klart att det är ju häftigt. Och att det skulle bli stökigt, ja, men det hade man nästan kunnat räkna ut på förhand. Det var väl liksom inget konstigt heller. Men matchen som sådan, ja, Djurgården vinner ju förlängningen. Men AIK visar ju ändå karaktär liksom och kommer tillbaka i matchen. De ligger ju under. Och de kvitterar ju med bara drygt 3,5 minut kvar eller nästan 3 minuter kvar av tredje perioden. Så att jag tror att allt som allt så är nog AIK ändå liksom nöjda med att få med sig en poäng från den matchen. Men ja, det är klart, det är inget dröm. Det är inget roligt. Man såg ju på dem när de förlorade i förlängningen. Det var verkligen tungt, och även den glädje som utstrålades av Djurgården när de vann var ju något annat man har sett än då de har vunnit i förlängningen mot något annat lag.
Ja, men så är det ju. Och jag generellt så är jag lite så här att, ja, men vinster, förlust på övertid eller straffar. Jag säger inte att det är helt oviktigt, men om vi säger en förlängning, den där i Västervik till exempel. Ja, då hade väl en straffvinst där kunna rädda lite, men man hade gärna varit irriterad efteråt. Medans en straffvinst mot Modo till exempel, som är mer av ett rivalmöte, skulle betyda mer. Och ja, men den dagen, om vi någon gång spelar samma serie som våran riktade val, vårat enda derby mot Skellefteå, så är det svinviktigt vem som tar den där extra poängen. Så att det märker man att det är ju stor skillnad.
Ja, absolut.
Så är det ju. Men man ser ju också att derbyn är någonting lite annat än vad vanliga matcher är. Alltså på förhand så ska Djurgården vinna det ganska lätt. Men det gör man inte. Därför att det är någonting annat. På själva matchen tror jag att det var lugnt. Alltså det var inte stök inne i arenan. Utan det var ju mer utanför. I samband med matchen. Och det är lite grann annat. Men arrangörsansvaret ska man ha klart för. Det finns ju utanför också.
Mm.
Märkligt nog på ett sätt kan man tycka. Ja, nej, men med det sagt. Vi supporterklubbar. Supporterrörelser måste vara fristående klubben. Man stödjer, tycker jag. Det är ju fullständigt givet. Vi ska vara enormt rädda om 51%-regeln och allt det här. För det är liksom spelare kommer, spelare går. Men det är ju klubben som består. Det är märket som det här handlar om. Och då måste också supportrar kunna kritisera det som inte fungerar i klubben. Till exempel att AIK direkt, eller AIKs supportrar, organiserade supportrar direkt kommer med en skrivelse och säger att ah, det här går vi absolut inte med om. Och det är bra att klubben ändå backar från det. Mm. Jag ska också bara säga för att avsluta det här segmentet som har blivit ganska långt. Men det är ju ändå fredag när du lyssnar på det här. Och det är ju match ikväll så ni kanske kan ta det. Det här med knallskott överlag. Alltså fotbollen uppfattar jag hade, vi säger 5, 6, 7 år sedan, hade ganska stora problem med knallskott eller bangers. Sedan så, det finns något som heter Svenska fotbollssupporterunionen, alltså en samlande organisation för supporterföreningar i fotbollssverige. De tog 2016 ett initiativ för att försöka jobba bort det från svenska läktare, och det lyckades generellt väl. Det hade ju, alltså man började kasta på varann, och det var ju någon som small, det kanske du minns, det var en bollpojke som fick en sån här nära sig. Det gick ju bra för han, men vet du, de smällde sig fruktansvärt högt. Och jag minns en match, kan jag säga, jag var och såg Örebro möta Djurgården i fotbollssvenskan 2017. Och då smällde ett knallskott från Djurgårdssidan. Och vad jag minns då, för jag stod snett där uppe på den sidan på de billigaste biljetterna. Så jag stod där, och det var ju direkt att supporterna själva, vem var det? Var är han någonstans? Alltså man ville ha tag i den som kastade. Och det tror jag måste få utmynta i en poäng. Att det är ju endast kamratfostran som kan få bukt med det här. Alltså det är bara Kristianstads supportrar själva som kan lösa att om man inte vill ha inkast eller knallskott något mer. Det är, tror jag faktiskt helt enkelt så. För det jag tror vi ser att inom fotbollen har ju blivit vanare med knallskott. Och nu har vi som sagt också fått det inom hockeyn vid, i alla fall vid något enstaka tillfälle. Jag tror att det är pandemin som ställer till det. Alltså vi har borta 2-3 år. Alltså vi har borta 2-3 år av det jag kan tycka är klackfostran eller kamratfostran. För det finns ju det man kallar för paradigm på olika ställen. Det finns ju i samhället i övrigt också. Men vilket paradigm är det som gäller? Alltså hur är det vi gör saker? Och det är ju olika kultur, lite olika supporterförgreningar. Man kan väl säga så här att kom med en trumma till Djurgårdens kortsida, vare sig vilken sport den gäller, och se hur du mår. Det kommer inte accepteras. Vi använder inte trummor, säger de. Det är deras kultur, det gör man inte. Medan andra gör det, och det är på lite olika sätt. Och jag tror på det sättet, det här är enda sättet att få bort det här. På det sättet. Men, det blir ett ganska långt segment, och det får ni ta för vad det är. Men, sluta knallskott nära målvakter, eller överhuvudtaget. Ska man använda saker som smällhögt, så börja jaga åtminstone. Så skjuter någon älgstutsar och så då är smällhögt, men då kan man ju få någonting för det på ett annat sätt.
Ja, nej, så är det. Jag tycker generellt ishallar, låt bli saker som smäller högt och bengaler, bara rakt av rökutvecklande prylar. Jag tycker att det har kommit in mer och mer, och jag tycker någonstans det blir som du säger, kamratfostran, och jag tycker att här måste supporterklubbarna tydligare gå ut med vad som gäller. Alltså i vårt fall att Green Devils går ut liksom, det behöver bara att påminnas om ett par gånger, men göra liksom en skrivelse kring det att vi håller inte på med sånt. Vi tycker inte att det är speciellt roligt när Modo har kommit hit och bränt av bengaler och så. De får ju gå ut och visiteras om och komma in igen, men det är ingen som tycker att det är roligt. Och dessutom så kan det finnas folk i arenan som har problem med astma och annat. Och då är sån här rök är inte lätt att ha att göra med.
Ja.
För dem.
Ja, men det är ju två helt skilda saker, tycker jag, att bränna inomhus eller utomhus.
Alltså, ja, det är det.
Jag går en del på fotboll, men det bränns en del på Stora Valla. Ja, men det är ju en helt öppen arena. Det får du rätt upp. Det är ju en helt annan sak. Eller det liksom dras med vinden. Det är en helt annan sak än att det är inomhus. Precis som du säger, den här röken som är tät. Och att det med brandlarmen kan ju gå. Och ja, men det gjorde du mot Västerås. Det är ju en av de få gånger man tycker att Skilken har fattat rätt beslut att man ska spela och sista halvminuten där. Men i övrigt så inomhus tycker jag också är ytterst tveksamt eller ytterst förkastligt. Men det betyder ju inte att man tycker att företeelsen som sådan i alla lägen. Gör som Mora till exempel. Ja, men det var ju ett gäng. Ja, men de hade gått någon marsch eller vad det är. Och då kan du ju gott bränna. Det är ju utomhus. Det är en helt annan sak. Man måste ju kunna se skillnad på någon av sakerna. Men inomhus så tycker jag att det är värdelöst, och det är ju, nej, det tycker vi ska lägga om med. Men med det sagt, vi går vidare. Det har varit långt det här, men jag tycker att det är både intressant och viktigt. Vi kan ju säga så här att damlaget har dubbla vinster mot Luleå. Mycket bra. Och det dök ju också upp så här angående Björklövens representationslagschanser på damsidan att gå upp. Att Göteborg, som ligger sist nästa år, de lägger ner med omedelbar verkan.
Mm.
Man tänkte, jaha, vad är det frågan om? Ja, de är ju helt panka. Det är ju rent krass så. Resultaten har inte heller gått med, men de har ju inga pengar. Och jag, det är också så långsökt, men jag hörde ju av någon spelare som spelade där, en kanadensiska som, ja men man har ju inte fått lön och ingenting och inga ersättningar. Och jag menar, det vet ju vi, det har ju vi pratat om att ja, men damhockeyn innehåller inga fantasilöner. Men till vissa delar, beroende på hur kontrakten ser ut, och jag menar, har de tagit en spelare utifrån som då inte får ersättningar, men de har ju också utgifter. Det är för dåligt. Men ja,
ja.
Den kanadensiskan vet att Björklöven faktiskt har kontakt. Alltså, nu får man se om det blir någon värvning. Det vore ju fantastiskt att kanske få in förstärkning av lag över tid.
Det är otroligt märkligt det här ändå, tycker jag. Alltså, ja, trist att de lägger ner, trist för alla drabbade spelare, primärt tränare och så. Men alltså klubben som sådan, hur kan ni gå in i en säsong och så efter typ en och en halv månad bara, nej, vi lägger ner. Alltså hur, det där måste man ha sett. Varningsflaggorna måste ju ha viftats stenhårt redan sedan i våras någonstans, känner jag. Kring att, ja, men vi kommer inte att ha ekonomi till hösten för att reda ut det här.
Ja, men det är vi tillbaka till förbundet igen. Finns ingen licensnämnd på damsidan som kan granska det här lite mer? För det är men såklart, ingenting har ju remarkabelt förändrats bara på några månader, utan det är klart att det måste ha funnits indikationer på det här långt tidigare.
Mm.
Och man tycker, ja. Ja, men det är så trist för alla parter, och det är ju inte minst heller trist för alla spelare som är helt plötsligt lite klubblös. Och ja, man kanske har flyttat och för att spela med det laget. Alltså allt det här, det är bara samma turmässigt och värdelöst. Jag hoppas att det blir Björklöven, alltså det är vi som tar den där platsen så småningom, att vi i vår lyckas spela oss till den här platsen som nu är vakant. Det får man väl se, det lär väl komma några bulletiner så småningom. Det blir väl något special då med någon slags kvalhistoria, här får vi väl utgå ifrån. Men det får vi hoppas, att det här ger bara extra glöd till viljan och att träna hårt och kämpa hårt och allt det här för att Björklöven ska ha ett lag i högsta serien till våren. Det vore ett drömscenario om både herr- och damlag går upp samma säsong. Det vore ju fantastiskt.
Ja, det vore ju en ruggig framgång och häftigt, såklart. Vi kan väl nämna att de mötte ju, som du sa, Luleå här inne i två matcher. De spelar både lördag och söndag. Och här på lördagen så stod det 0-0 efter två perioder, men Löven lyckas ändå vinna med 3-0 den matchen inför 202 åskådare. Och sen i söndags, då det var familjedag för övrigt för Björklöven och vi herrarna mötte Östersund, så mötte de Luleå igen då, samma gäng, och vann med 4-2 den gången. Och där låg de under inför tredje perioden, damerna.
Mm.
Men lyckas vinna sista perioden med 3-0 igen och därmed då vinna med totalt 4-2. Den här gången inför 123 åskådare. Så det var lite färre på söndagen.
Ja, det är grymt, så, men grymt starkt att vända sina matcher. Det vill man i alla fall tro att det ska tyda på en bra karaktär i laget.
Ja, så är det. Vi kan säga också att nu är det en väldigt haltande tabell. Men Björklöven leder efter, de har spelat 10 matcher totalt på 20 poäng. Och Skellefteå AK är tvåa med bara 6 spelade matcher. Men de har vunnit alla sina på full tid. Så de har 18 poäng, som är bara 2 poäng efter. Så potentiellt kan de ju då vara 10 poäng före efter att de har vunnit. Om de vinner de där 4 släpmatcherna, om vi säger så. Luleå Moda har spelat 8 matcher och Timrå Sundsvall, det är ju samma lag, har spelat 6 matcher. Så det är en lite haltande tabell, men det ska väl ordna till sig sett över säsongen. Det blir ju så när de ofta kör back-to-back-möten för att få en resa, man göra bort 2 matcher.
Precis. Vi kan ju också säga att det är ju då dubbla möten nästa helg. Alltså 12-13 november möter man Timrå borta back-to-back.
Mm.
Man skulle kunna säga inte för att, ja, men jag tycker ändå man skulle kanske, om man har en familj idag, man skulle kanske kunna knyta ihop det lite mer med damlagets match. Och gjort någonting mer utav det kanske. Att försöka passa på att pusha lite mer från klubbens sida, att göra någon slags total biljettpaket där damlagets match ingår, eller någonting med ingår varmkorvar efter damlagets match, eller vad som helst. Jag tycker man skulle kunna gjort någonting mer utav det kanske.
Mm. Ja, det håller jag med om. Det håller jag med om. Men vi rullar vidare i avsnittet, tänker jag.
Yes. Ja, vi tickar in på, jag tror att det är ett rekordlångt avsnitt, men vi ska ändå, måste ändå avrunda med att konstatera och säga att Häcken, BK Häcken från Hisingen i Göteborg, vinner sitt första SM-guld i fotboll. Vi lyfter våra imaginära hattar och säger grattis till det. Det är ruskigt bra jobbat, får man ju säga.
Mm.
Det var ju en fullständig, de spelade ju den matchen på Ullevi mot liksom IFK Göteborg, det gamla traditionella storlaget ifrån Göteborg. Nu, de största fanatikerna, eller vad man kan säga, vill ju hävda att Hisingen är inte riktigt Göteborg, utan det är ju en egen stadsdel så att säga, eller nästan en eget samhälle. Men oavsett vilket, Häcken vinner med 4-0, 0-4. Det är en fullständig avrättning. De kör ju över dem helt och hållet. Men nu när man pratar om läktarkultur eller supporterkultur, så gick det ju ut en skrivelse motsvarande, man säger, Blåvitts eller Göteborgs organiserade supportrar, där de menar att ni ska passa er noga för att försöka er på en planstormning vid en eventuell vinst. Och det gjorde man inte heller. Jag vet inte om du såg det här.
Jag har inlägget här sett.
Ja, du såg inte slutet på matchen eller ja.
Nej.
Nej, det gjorde man ju inte heller. Man lät bli. Det var ju ganska många BK Häcken fans som var där. Det var ju hundratals såklart. Kanske tusentals. Men det var ingen som sprang in på plan. Utan kanske någon enstaka som jag inte såg riktigt. Utan man firade från kortsidan. Och jag har sett både filmer och klipp från där, vill säga, maskförsedda barska gossar var beredda att försvara sin hemmaarena, eller vad man ska säga, i ett scenario om nu BK Häcken support hade sprungit. Så det blev inte så. Det får man ju återigen, måste ha flera saker i huvudet samtidigt. Jag lägger ingen värdering i det, jag konstaterar bara att så var fallet. Man hade sagt innan att gör inte det, det gjorde man inte heller. Det vart inga skärmytslöjor och vi lämnade så. Jag konstaterar bara att det var på det sättet. Grattis till BK Häcken. Degerfors har det i egna händer och fötter. De lyckades ju spela kanske världshistoriens tråkigaste 0-0 match mot Värnamo. Jag kunde inte gå på den och det verkar ju vara en himmelens tur. För det verkar vara en riktigt trist historia. Men Varberg, som man då tampas med om att undvika kval med, är inne i någon riktig dipp. Så de fick storstryk på sitt håll. Det var ju mot Malmö i och för sig då. Där då Degerfors bekant Ola Toivonen sprattlar till. Degerfors möter Malmö sista bortamatchen. Den sista matchen på säsongen som är Malmö borta. Man har det i egna händer och fötter som sagt. Men Malmö är ju bra. Men Malmö har väl knappt Europaplats att spela om. Degerfors spelar för sin överlevnad. Det här krysset man går in med kanske kan vara ganska viktigt. Vi får se hur det blir med den saken. Förhoppningsvis man kommer att klara absolut sämst kval. Vilket ju bara för några månader sedan skulle jag ha sett som ett drömscenario. Så det får man ju ta för vad det är. Hoppas att Degerfors håller sig kvar. Grattis till BK Häcken. Och absolut i slutet så vill jag bara säga att World Series är igång. Alltså baseballens stora final. Mellan Houston Astros och Philadelphia Phillies. Och det är helt jämnt där. Det är 2-2 i matcher, bästa av 7. Så att det kommer att bli... Ja, det är väl ganska troligt att det kommer att bli 7 matcher där. Blir det en sjunde avgörande måste man ju nästan försöka se till att hålla sig vaken och se en sån match faktiskt. Även fast mina sympatier ligger hos Chicago White Sox så skulle jag ändå vilja se en sån match. Ja, och du Nicke, vad säger du? Jag tror det har varit rekordlångt det här, men det får ju folk ta.
Ja, du tycker att det är roligt att lyssna på podd, så vi hoppas att fler vill lyssna på ett långt avsnitt. Det blev ett köttigt avsnitt. Vi börjar klocka in mot nästan 1:40.
Ja, nej, men jag tycker sånt här är viktigt. Alltså att när det sker incidenter, för det är det utgår ifrån. Eller, och även då i derbyt farhågan om incidenter, så tänkte jag så här, eller tänkte vi så här, att ja, men det här är viktigt att försöka förstå varifrån vi kommer. Alltså vart ifrån kom vissa rädslor, alltså varför händer vissa saker, i ett försök att i alla fall lite grann förklara det, hålla flera saker i huvudet samtidigt för att också kunna komma fram till någonting vettigt i slutändan. Det är väl det som är frågan om. Det är lätt att konstatera, sluta smällbängers på en arena, ja men varför händer det? Och hur ska man kunna ta sig framåt? Lite grann så är ju tanken. Men har ni hängt med ända tills nu så lyfter vi också på hatten. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram, vi finns på Twitter. Ni kan mejla oss på podplatsh@gmail.com. Väl mött på diverse kortsidor och läktare. Och så kommer vi med ett nytt avsnitt. Det tar ju bara några dagar, så har det gått en vecka. Så är det tuta och kör igen.
Precis.
Ha det så gott!
Hej då!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.